inget som är säkert. Och trycka mina underleverantörsleder än inte många. Den skapas i Iran och säljs i Jönnet och Spånga. Varor och tjänster är välkomna, men inte människor som flyr Kina. Alltså, all respekt och hatten av till gamla svennar som byggde det vi har. Men ni kunde inte gjort någonting av det där, utan de som byggde Sverige men inte får vara här.
Pinsam flyktingpolitik, skitsnack och brun statistik. Pinsam och ignorant, de bluffar och ljuger tills lögnen blir sann. Pinsam, hela era politik är skitsnack och brun retorik. Pinsam, om vi kapitulerar när nya fascismen blir normaliserad.
Vita män har skapat oss en union. De har ritat röda linjer i färgen av blod. Rasande när människorna faller över bord. Men båtarna välter i Medelhavet. Du och jag nu en del av det. Och till dem som söker ett bättre liv, är det minsta vi kan bjuda på amnesi. Oled, oled, off, människor ska bort. Ni får inte vara inuti Europas folk. Folket protesterar, hos ledare för bränsle. Är det hög tid att sluta med murar och gränser? Eller förvirringen total? Finns någon empati? Finns någon moral?
Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal. Pinsam
flyktingpolitik, skitsnack och brun statistik.
Pinsam och ignorant, de bluffar och ljuger tills lögnen blir sann. Pinsam, hela era politik, skitsnack och brun retorik.
Pinsam, de fick kapitulera när nya fascismen blir normaliserad.
Kära radiolyssnare på Tyresö-radion, det här är Inge G som är tillbaka med Radio Röd, Vänsterpartiet i Tyresös egen röst i etern. Och idag ska jag presentera ytterligare en utav de som kandiderar till valet i kommunfullmäktige här i Tyresö. Och jag tänkte att du kunde presentera dig själv.
Jag heter Tina Rosén, 55 år och jag bor i Brevik. Med min man och min katt.
Ja, vad trevligt. Har du katt? Det har jag också.
Ja, självklart. Jag är ganska nyinflyttad i kommunen. Jag flyttade hit 2011. Så jag har inte bott så många år i Tyresö.
Nej, men det är 7 år i alla fall.
Ja, jag trivs jättebra.
Det gör du. Men inte bor du långt ut på Brevik?
Ja, halva Brevik kan man säga. Ja. Så det är en bit.
Hur funkar det med bussförbindelsen och sånt där då?
I rusning går de ganska bra. Men utom rusningstider så är det en gång i timmen. Och på helgerna är det en gång i timmen. Så
ja, det är ju lite långt mellan turerna då.
Ja, det är det. Och har man möten på kvällar och sådär och kommer hem sent så blir det lite jobbigt. Så jag brukar åka bilen en liten bit till en sån här infartsparkering. Det blir lite
lätt. Var finns det någonstans då?
Det finns flera. Men Tyresö kyrka, Lagergränsväg.
Ja, där, ja, just det.
Strandalén. Det är väl tre stora egentligen.
Men hur lång tid tar det för dig att komma till jobbet?
Ja, från dörr till dörr är det ungefär en timme. Så det är helt okej.
Det kanske är ganska normalt. Vi har ju många pendlare i vår kommun. Ja. De flesta jobbar väl in i stan, misstänker jag.
Ja, jag har förstått det.
Mm. Mm. Och då kan man ju komma till nästa fråga när vi pratar om jobb. Vad jobbar du med?
Jag är socionom, blev det 2005 och för tillfället jobbar jag i Stockholms stad som administrativ biståndshandläggare.
Men sånt där som är svårt att säga.
Ja, precis.
Så, ja, och vad gör man då?
Ja, då gör man, det är ju väldigt mycket administration runt ärenden och jag jobbar på enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Och det är ekonomiska prognoser som ska göras, det är fakturor som kommer. Och, så jag gör lite sånt där administrativt runt om kring. Och vissa brukar träffa jag ibland sådär, men enklare ärenden har jag då.
Ja, du träffar inte så många människor du som du gjorde tidigare, hade du ett annat jobb va?
Ja, då jobbar jag som kurator i landstinget och då träffar jag ju brukare, eller patienter som man sa där.
Var i landstinget jobbar du då? Liksom?
I habilitering och hälsa.
Som låg var?
Jag var på flera olika ställen. Det finns ju runt om i hela länet.
Ja, det gör det.
Ja. Den sista åren jobbade jag på informationscenter där. Och hade en telefonrådgivning och frågor via post och webbplatser och utbildningar och lite ja, blandat.
Mm. Men du sa att du blev socionom 2005.
Ja.
Du har gjort något annat i ditt liv innan det, sant?
Jag. Ja, jag har jobbat administrativt med många år inom personalområdet. Med löner och personalfrågor. Och sen hade jag eget i 3,5 år.
Vad var det för företag?
En tolkförmedling. En förmedling av språktolkar.
Mm. Det låter spännande.
Ja. Det var lärorikt.
Det var det, ja.
Ja, det var det. Mycket slit. Jag var egen företagare och det var en tuff bransch. Mycket tolkförmedlingar fanns det och ont om jobb blev det. Och
det blev så. Var det många privata tolkförmedlingar som kom till?
I början på 90-talet kom det några. När det kom en del människor från gamla Jugoslavien.
Ja, från Bosnien då.
Ja, precis.
Det kan jag tänka mig att det var mycket att göra då.
Mm, då var det en del privata som började. Och jag övertog ett företag, eller köpte ett företag som var etablerat 94.
Mm.
Och det var sen, började ju flyktingvåg, eller den här alltså, flyktingströmmen som kom då från bland annat Jugoslavien började ju avta.
Ja, du var väl som värst i början på 90-talet. Mm. Jag vet, för jag jobbade själv på invandrare- och flyktingsektionen.
Ja, just det. Ja.
Och det var inte alltid jätteenkelt att få tag i tolkar, det kommer jag ihåg.
Ja, precis.
Framförallt bra tolkar.
Ja, det är viktigt.
Sen har du någonting annat som du har berättat för mig vid något tillfälle som kanske är lite speciellt. Nämligen att du är buddhist.
Ja, precis. Och det är 20 år sedan, i år faktiskt, som jag blev medlem.
Det är ganska lång tid.
Ja, det är lång tid. Det tänker jag fortsätta med. Det passar mig alldeles utmärkt.
Vad är det som passar dig så bra, som ger dig något speciellt?
Ja.
Kanske svårt att förklara.
Ja, det är lite det. Men alltså, när man mediterar uttaget så lyssnar man ju på sig själv och känner efter lite vad man vill och vad är man på väg och så. Och när jag mediterar så får jag energi och kraft och mod. Jag vågar göra saker. Och
ja, det är både ett sätt att stressa ner och att känna sig lite modigare, liksom att orka ta itu med saker och ting.
Ja, och vi är ju olika människor och jag är inte så där jättestressad som person.
Nej, det verkar inte vara.
Nej, så jag har inte så mycket behov av att stressa ner, utan jag är mer åt andra hållet, att jag behöver få energi.
Du stressar upp snarare.
Ja, kan man säga. Så ja, det funkar ju olika på olika personer.
Ja, det kan jag tänka mig. Men det är framförallt meditation man sysslar med då?
Ja, och sen studerar vi gamla texter och vi berättar för varandra upplevelser som vi har fått genom vår praktik. Och man träffar människor från hela världen och det tycker jag också
är roligt. Så det är väldigt många olika människor från olika länder som är med i den här föreningen?
Ja, det kan man säga. Flertalet är väl svenskfödda så att säga, men sen är det ju en del som har flyttat till Sverige eller kommit hit av olika anledningar som är buddhister då från sina hemländer.
Vilka länder är det man har buddhism i framförallt?
Det är väl runt i Asien.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och den buddhismen som jag praktiserar kommer från Japan. Så då är det några japaner då som bor i Sverige som är medlemmar. Och en del av dem har gift sig med svenskar för länge sedan och flyttat hit till Sverige. Och så det kan se väldigt olika ut. Men det tycker jag är kul att träffa människor som kommer från olika bakgrunder.
Men är inte buddhismen på något sätt en ganska fri religion? Jag har fått för mig att det finns inte så mycket sådana här direkta restriktioner, vad som är förbjudet, eller är jag fel?
Alltså, det finns så många olika buddhistiska grenar. Så att jag kan inte svara för hur det är liksom i andra.
Nej, du kan bara svara för det.
Ja, och i våran buddhism så finns det inga förbud.
Alltså,
nej, utan man får ju tänka utifrån att man ska inte skada andra människor. Om jag dricker för mycket så är jag säkert inte så bra för min omgivning.
Nej, till det exempel.
eller bete mig illa.
Men det är inte syndigt att dricka.
Nej. Det finns liksom inga förbud. Utan man får använda sunt förnuft.
Det låter som en ganska trevlig religion, tycker jag.
Ja, det passar mig.
Ja.
Bra, faktiskt.
Låter ganska fritt. Jag vet att det finns en del skådespelare också som är buddhister.
Ja, de är, du tänker svenska skådespelare. Mm. Ja, de är inte med i min förening, vad jag vet. Utan det är andra buddhistiska. Jag tror att det är Zen, till exempel, är en stor buddhistisk
gren. Ja, det finns många olika föreningar i Sverige, alltså.
Ja.
Ja, jag kände inte till så mycket om det, men man blir lite nyfiken på hur det fungerar här i största allmänhet. Någonting mer om dig personligen? Vad har du, förutom buddhismen, har du några hobbies, andra intressen?
Politik.
Ja, men nu tänkte jag på, vi kommer till politiken, det tänkte jag på privat. Jag menar, en del sjunger, en del målar,
Alltså, jag har ju då mina buddhistiska möten en gång i veckan. Och sen politiken tar nästan en gång i veckan någonting.
Ja, det förstår jag.
Ja, och sen, ja, vi har ett hus och då behöver man fixa med det och måla och trädgård.
Ja, det är mycket sånt att få huset i bra skick.
Ja, det blir ju så. Man vill ju, det är inget fel på det, men man vill ju ha det som man själv tycker. Och min man och jag tycker det är roligt att hålla på. Måla och fixa och renovera och ändra och sådär.
Jo, jag vet. Jag har sett och lagt ut en bilder på Facebook om en berömd källare om inte annat som blev väldigt fint till slut.
Ja, precis.
Nej, men då går vi in på politiken, tycker jag.
Mm.
Och då är ju den första sak man undrar om. Varför har du valt just Vänsterpartiet?
Jag har alltid röstat vänster. Sen har jag inte varit aktiv medlem så länge. Jag blev medlem 2016.
Ja, det är 2 år.
Ja. Men jag är 55 år. Så det tog ett tag.
Lång betänketid. Ja, precis. Men då vet man kanske vad man gör också.
Ja, och alltså jag tycker Vänsterpartiet står för det som är liksom de grundläggande värderingarna som jag står för som människa. Att det, man måste värna om varandra, vi måste stötta varandra och den som behöver hjälp och stöd ska få det. Och det ska vara rättvisa och det ska vara jämlikhet och det som är grunden för mänskligheten, tycker jag.
Mm.
Och det tycker jag Vänsterpartiet står för. Passar mig.
Ja, det är väl lite som jag tycker att det är det parti som bäst värnar, om man nu får kalla det den lilla människan. Eller de som är mest utsatta.
Precis.
Det var väl ett av skälen till att jag själv valde Vänsterpartiet. Ja. Och att man då har varit konsekvent i det, tycker jag, genom åren faktiskt.
Ja, verkligen. Det tycker jag också. HBTQ-frågorna tycker jag är jätteviktigt. Feminismen är viktig. Flyktingar. Mm. Invandring.
Alla partier påstår att de är feminister nu för tiden.
Ja. Och sen i praktiken måste man ju också visa det.
Ja, det kan du ha rätt i. Är du politiskt aktiv nu? Ja, du har något uppdrag.
Mm. Just nu är jag ersättare i socialnämnden. Hur länge har jag varit det? Tre eller fyra terminer nu? Jag kommer inte ihåg.
Ja, ett och ett halvt år ungefär då.
Ja. Och innan dess så var jag ju ett år i kommunala funktionshinderrådet. Så får vi se. Nu ska ju socialnämnden delas då.
Ja, det ska ju bli en äldre- och omsorgsnämnd och en arbetsmarknads- och socialnämnd.
Ja, precis. Så då får vi se vad som händer med det då.
Ja, om du skulle få något sånt uppdrag i fortsättning, vad skulle du helst känna för då i så fall?
Det är nog äldre funktionsnedsättning.
Eftersom du har jobbat så mycket med funktionsnedsatta. Ja, det förstår jag.
Ja, det behövs göras mycket där hela tiden.
Ja, jag måste ju faktiskt fråga det. Men man har ju läst ganska mycket i tidningar och har varit på tv också om de här nedskärningarna av rättigheterna enligt LSS-lagen som ju kom till 1993.
Mm.
Att människor har blivit av med personliga assistenter och en del har inte alls fått det nu för tiden. Hur ser du på det?
Ja, nej, det är ju förskräckligt. Men det är ju domar som har blivit praxis.
Ja.
Och Försäkringskassan med assistansen som har fått i uppdrag att dra ner kostnaden på assistansen. Det är förskräckligt.
Men är det något som partiet jobbar för att det inte ska vara på det sättet?
Ja, absolut. Och att man ska kunna leva som alla andra och det som står i LSS-lagen.
Ja, det som står där är ju otroligt fint egentligen.
Verkligen.
Ja.
Det tycker jag Vänsterpartiet uttalar sig ofta om. Att värna om LSS.
Däremot kan jag tycka att de frågorna ofta kommer bort lite grann just i valen.
Mm.
Det blir så mycket andra frågor som går före.
Ja. Ja, det är, i många sammanhang kommer de frågorna långt ner på dagordningen.
Tyvärr.
Ja.
Det får väl bli både din och min, för jag brinner ju också för de frågorna och uppgifter i kommunfullmäktige. För att Vänsterpartiet har i Tyresö lagt motioner, ganska många motioner i de här frågorna.
Mm.
Men det är faktiskt det enda parti som har gjort det också.
Ja.
Så det är väl dags att ösa på med flera motioner.
Ja, precis, och driva dem som vi har haft, som det här med anhörigkonsulent till exempel.
Ja, det blev ju nedröstat med en röst.
Ja.
Och det kan man ju tycka är lite förärligt.
Ja, men det kanske kan ändras.
Ja, det är möjligt, men när det blir en ny nämnd att det kanske är lättare att påverka det. Ja. Jag vet faktiskt inte själv, men det är värt ett försök.
Ja, absolut.
Vad tror du mer att du skulle kunna tillföra politiken nu då? Du kommer förhoppningsvis in i kommunfullmäktige och våra siffror ser ut som de gör idag, så kan du bli åtminstone ersättare eller med lite tur ordinarie.
Ja, det är lite svårt att säga om tiden, men jag hoppas väl att jag kan bidra med att tänka humanistiskt. Alltså att föra in det i debatter och i dialoger, att tänka på människan.
Mm.
Inte bara se budgetar och kronor och ören, utan att vi värnar om medborgarna. Och att de som behöver hjälp i skolan till exempel måste absolut få det. Vi måste få... Alla ska ha liksom en chans.
Jag förstår vad du menar. Ja. Ett av problemen är att man tilldelar så att säga varje område. Här har du en påse pengar.
Mm.
Och sen ska du fixa allting med den lilla påsen.
Ja.
Och det har inte alltid gått ihop sig.
Nej, och man måste ju ha en budget som är realistisk till att börja med.
Betyder det att du skulle vara beredd att höja kommunalskatten om det blev nödvändigt?
Ja, men det vill ju vi i Vänsterpartiet i Tyresö. För att kunna få ordning på ekonomin.
Ja, det är kanske ingenting som man gärna gör, men det ser ju ut som att det går inte annars, tycker jag.
Nej, jag vet inte, men i socialnämnden gick ju back förra året med 52 miljoner.
Ja, det är ganska mycket det.
Det är ganska mycket pengar.
Vad jag vet så går de back med inte lika mycket ännu så länge, men jag tror att det är uppe över 30 miljoner redan nu.
Ja, det är något sånt.
Och då kan man ju undra, är de underfinansierade eller vad är det som har hänt? Liksom?
Ja, något knas är det ju. Och pengarna räcker ju inte.
Nej, det är svårt att få pengarna att räcka till, uppenbarligen.
Mm.
Och det har väl delvis berott på att vi har haft en alliansregering i Tyresö väldigt länge. Därför att höja skatten är för sig inte otänkbart för dem. Och inte har det varit några skattehöjningar och pengarna räcker till mindre och mindre skulle man kunna säga. Det är liksom fler elever och det är fler äldre och så vidare.
Ja, och löner går upp.
Ja, det gör alltså de också. Inflationen, böcker, läromedel, allt som behövs runt omkring kostar också mera pengar.
Ja.
Hur ser du på äldreomsorgen nu?
Ja, det var ju tråkigt det här med Björkbacken som jag har förstått gjorde många tyresöbor upprörda att man vill lägga ner den istället för att ha kvar den, renovera och så. Det är väl jättetråkigt om man har haft en bra verksamhet med bra personal och de boende har trivts att man lägger ner det och sen ska bygga nytt och som blir ganska dyrt. Både för kommunen och för de boende.
Ja, kommunen blir dyrt för de boende för det blir högre hyror också. Ja. Kommer du ihåg varför man beslutar lägga ner Björkbacka?
Ja, för att det skulle bli för dyrt att renovera, jag förstår.
Så finns det ju andra uppgifter. Det påstods ju att det skulle kosta 35 miljoner, men det finns andra uppgifter som säger att det ligger runt 13-14 miljoner.
Mm. Mm.
Så kan jag väl också nämna att redan nu har den där första avvecklingen där man flyttade ett par avdelningar till det nya boendet. Mm. Det har redan kostat, kallas för omflyttningskostnader, 7,9 miljoner.
Ja.
Snart är man uppe i de där 13 som det hade kostat att rusta upp Björkbacken.
Ja.
Men jag tror att det är en fråga som engagerar många och jag tror att det är bra att vi visar tydligt att vi har tagit ställning.
Ja, absolut. Nej, men om det fungerar bra och man har alla är nöjda så att säga, då förstår inte jag riktigt vad finns det då för anledning att göra.
Nej, och sen då man nu redan har flyttat över, det var ju demensavdelningar. Och min erfarenhet, jag som själv hade en dement mamma, är ju att det inte är så, de är ganska känsliga för att få ny personal. De har ju svårt att känna igen människor, många av dem överhuvudtaget.
Ja,
och så är plötsligt både nytt ställe där man inte hittar och helt nya människor som man ska möta som ska sköta om. Men det måste vara jättetufft.
Ja, och det har väl varit en stor personalomsättning också vad jag förstår.
Ja, det har det säkert.
Ja, det är tråkigt.
Om du skulle tippa vad du tror om valresultatet då. Om vi börjar här i kommunen. Vågar du tippa? Ja, du behöver inte säga några procentsatser för det är nästan omöjligt. Men...
Nej. Men jag är inte så där jätteinsatt liksom med hur fördelningen är och så. Men vad jag förstår så är det ganska jämnt mellan höger och vänster.
Ja, det skiljer alltså ett det mandat så, mellan alliansen och kallar det för oss för rödgröna då.
Ja.
Och sen har ju Sverigedemokraterna sina röster. De har ju ofta... Ja, ofta har de ju röstat med alliansen. Mm. Men det har hänt att de inte har gjort det också.
Nej, just det. Mm. Nej, då är det ju väldigt lika. Då
så det...
kan det ju slå över.
Ja, det blir lite som en vågskål då.
Ja, jag tycker det, riksdagsvalet är väl också sådär att man, det är ingen som kan gissa nästan eller tippa.
Alltså, det tror jag blir en riktig rysare faktiskt.
Ja.
Jag tror inte vi kommer att veta vad vi har för regering.
Nej.
På valnatten. Nej. Precis. Alltså, det lär nog dröja.
Ja.
Det handlar om... Ja, vad handlar det om? Det kan ju du, det vet ju du också.
Vad menar du?
Ja, alltså, lite grann beror på hur stora Sverigedemokraterna blir.
Ja. Ja,
och hur det går för sossar och miljöpartister som ju faktiskt, de har ju inte direkt gått upp.
Nej, det är väldigt ovisst på många håll.
Ja, och även om Vänsterpartiet nu ser ut att gå hyggligt.
Ja.
Så skulle vi nog behöva gå ännu mycket bättre, ja, om vi skulle kunna få något stort inflytande.
Ja. Landstinget tror jag däremot att de... Stockholmarna, eller i länet om man säger så, är nog trötta på alliansen, hur de har skött landstinget med Nya Karolinska, och många skandaler har det ju varit med de här stödstrumporna som kostade 6000 paret. Och...
Ja, det kör vi till.
Något år sedan eller någonting när man hade beställt stödstrumpor som kostade hur mycket som helst.
Och de är ju rätt dyra, de här stödstrumporna.
Ja, men det var ju såna här ofantliga...
6000?
Ja, det var något sånt där.
Ja, det låter ju fruktansvärt.
Om jag minns rätt nu. Men ja, Nya Karolinska är väl, räcker ju som skandal.
Och sen, jag vet inte om du lyssnade på debatten som Expressen hade igår kväll.
Nej, jag gjorde aldrig det.
Nej, men... Där skyller man ju, alltså, man skyller på varann. Alliansen påstår att det är Socialdemokraterna som har åstadkommit vårdköerna.
Ja.
Och sen är det lite tvärsom.
Mm. Men pratar de väl rikspolitiken? Det
var rikspolitiken, jag var partiledardebatt. Mm. Och köerna började ju redan under den alliansens tid. Mm. Sen att de kanske har blivit värre, det vet inte jag riktigt. Men det påstås att det är värre.
Ja, men det är ju kaos i vården med personalomsättning och hyrläkare. Och hela det här köp och sälj konceptet som man har i vården. Att man ska ha patientbesök för att få pengar till sin budget. Och,
ja, just det. Så tjänar man mest på att man har friska patienter. För det går fortare.
Precis. Det är inte så krångligt. Ja, det finns mycket som är konstigt.
Har du någon dröm om hur du skulle vilja att Tyresö kommun såg ut då, om vi tittar på kommunen lite närmare så där?
Ja, se ut. Jag vet inte riktigt vad du menar.
Men hur äldreomsorg, bostäder, infrastruktur, det finns så mycket olika aspekter.
Ja. Jag kan ju för sig, jag tycker alltid att det ska finnas liksom ett kommunalt alternativ på saker. Sen kan det vara privata utförare också. Men det som jag har sett på mitt nya jobb nu och så där, det är ju också att det kommunala är liksom beständigt. Alltså, för helt plötsligt får vi direktiv att nu det här företaget har tappat sitt avtal för de har inte följt avtalet. Så nu måste alla brukare byta utförare.
Mm.
Det händer mellan varven att jag får sån här information. Och då tänker jag också att det är ju inte liksom som brukare då, att man är i händerna på ett företag som helt plötsligt kan gå i konkurs eller bli uppköpta. Det kan hända allt möjligt. Men ja, den kommunala verksamheten är ändå ganska stabil.
Ja, den kommunen kan ju liksom inte gå i konkurs. Man kan gå med underskott.
Ja.
Men man kan inte gå i konkurs som ett företag. Helt plötsligt måste man bli av med alla anställda.
Ja.
Man stänger en förskola över en natt.
Liksom. Mm. Ja, men precis. Ja, och det blir så ostabilt, osäkert. Och man måste välja rätt. Den stadsdelen där jag jobbar i, så ska man välja hemtjänst, så är det över 50 olika företag.
Och hur lätt är det att välja då för den som är äldre?
Ja, och då är det också den här känslan av att man har valt fel och nu får jag skylla mig själv. Eller...
Ja, men då brukar man säga att man kan alltid byta.
Ja, men till vad då? Man vet ju inte.
Nej, jag skulle inte heller veta om jag satt med en lista på 50. Vem är bäst?
Och man kan ju gå in och läsa på de olika utförarna då, men det är ju liksom deras egen text. Sen har de ju ett avtal naturligtvis som de ska följa. Det där, det blir ju en stress, och det är ju också hos oss alla. Alltså vi ska välja telefonbolag och elbolag.
Ja, det är en förskräcklig massa val man ska göra nu i privatiseringens tider. Det är inte alltid så lätt.
Nej, det är inte det. Och det, ja. Så jag tycker det ska finnas liksom en kommunal verksamhet som man också kan välja.
Ja, jag tycker ju också att det borde finnas alltid kommunala alternativ och att framförallt de privata borde inte kunna använda pengar till vinster, utan de ska användas till de gamla eller till barnen i skolan. Mm. Så det är väl liksom en lite grundläggande för Vänsterpartiet.
Ja, och jag har ju varit egen företagare också. Och, och det var ju tuffa tider som vi hade det här företaget. Och då, alltså man det handlar ju om ens överlevnad.
Jo, men jag förstår att man kanske, att man kan inte, man måste, ett företag är egentligen till för att gå med vinst för att överleva.
Ja.
Men det är frågan om man ska använda våra skattepengar till det.
Nej, men precis, det är ju också en annan sak. Mm. Att det är ju kommunens pengar som går till de privata företagen.
Ja.
Ja. Men också om det går dåligt för ett företag eller om man säger en vårdavdelning som måste prestera antal patientbesök och man har för lite besök.
Mm.
Det sätter igång mekanismer som gör att man ska klara sig. Alltså att man, det har ju uppdagats många gånger i nyheterna att tandläkare som fuskar och...
Ja, ja, äldreomsorg där man drar ner på personal eller det till och med varit att man väger blöjor eller något sånt där.
Ja, ja, precis. Eller redovisar antal besök som man inte har haft.
Mm.
För sin egen överlevnad. Alltså det är mekanismer som sätter igång när man har prestationsbaserat system.
Ja, vi får väl se om det kommer att gå att göra någonting åt de här vinsterna som tas ut. Det förslaget gick ju inte igenom i riksdagen i alla fall. Är det någonting mer som du tänker på som du skulle vilja lägga till som jag glömt att prata om nu?
Jag tänker lite på varför jag började engagera mig politiskt. Det var för att jag kände att jag ville göra någonting. Vi satt och pratade om det på jobbet, att man känner en hopplöshet ibland och att det är mycket som är fel eller raseras.
Mm.
Att det är förskräckligt, som typ det här med LSS och sådana saker. Att det, och att man känner en frustration. Eller, och det tycker jag, det var det som fick mig att bli aktiv. För då kan jag i alla fall försöka påverka det lilla, i det lilla där jag befinner mig.
Absolut.
I. Och det tycker jag är värdefullt.
Ja, jag skulle önska att många fler tänkte som du. För en del tycker bara att det är så hopplöst att jag orkar inte bry mig om politik. För jag kan inte göra något i alla fall.
Nej. Och det är ju vi vanliga människor som är samhället.
Ja, och visst kan vi vara med och påverka. Ju fler vi blir, desto större chans är det att det går.
Ja, ja visst. Och det är också en skön känsla av att man försöker göra någonting åt det. Istället för att man sitter hemma och känner sig hopplös. Liksom.
Absolut. Men då Tina, då tror jag vi avrundar här. Och det här är alltså Inger G som har intervjuat Tina Rosén.
Mm.
Som är kandidat nummer 4 till kommunfullmäktige.
Mm.
Och sen till sist då, du får önska dig en låt som ska inleda den här intervjun. Och du hade något förslag va?
Ja, det är en grupp som heter Partiet. Jag har valt en låt som heter Pinsamt. Och den spelades när vi var på Vänsterdagarna i Malmö förra året. Och de var där och spelade ett par låtar och jag tyckte de var jättehäftiga. Det är ett reggaeband som sjunger med jättefina texter, en del politiska också. Och den här Pinsamt handlar om flyktingpolitiken i Sverige.
Ja, det passar alldeles utmärkt nu när det har blivit en så